Man använder ordet jobbigt väldigt, väldigt mycket. En, liksom en resa där man bara bryts ner systematiskt under några år. Tills det är liksom en spillra kvar, man offrar sin karriär och sitt äktenskap. Och det är liksom inget roligt alls i livet längre. Och det tyder ju också på att det är någonting i kulturen som kanske inte är så barn, familje, föräldravänligt. I familjebildning, både kanske i att hitta en partner och i att skaffa barn och i att tycka om att ha barn och tycka om att umgås med sina barn och få det att fungera på ett bra sätt, så krävs det ganska mycket närvaro. Och jag tror att det är den närvaron som ganska många saknar.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig Marie Söderqvist och min kollega Fredrik Thorhammar. Idag ska vi prata om barnafödande och varför vi i Sverige helt plötsligt har fått så låga siffror när det gäller barnafödande. Vi har varit unika i Europa och hållit en siffra nästan runt 2 barn per kvinna, eller strax under 2 barn per kvinna under många decennier. Men nu är det bara 1,5 barn per kvinna ungefär som vi föder. Här i studion för att diskutera det med oss har vi Anna Björklund, som då går helt på tvärs kan man väl säga mot den svenska statistiken. Och dessutom har sin lilla bebis, lillebror, ett halvt år gammal med sig i studion. Det är han som hörs här i bakgrunden.
Ja.
Välkommen hit, Anna.
Tack så jättemycket. Jag menar med bevismaterial.
Ja, vi brukar ju i vanliga fall när vi börjar den här podden fråga då hur många steg man har gått och sådär innan man har kommit hit för att se. Jag kan ju börja med det också.
Mm.
Hur många steg har du gått idag, tror du?
Jag har slutat mäta det. Jag är lite svacka med allting sånt för att jag är den. Det är liksom ingen idé när man har en bebis, tänker jag. Men nu har jag ändå klättrat upp för det här berget och ner igen för jag gick lite fel. Så att jag har väl, det är väl ett par hundra höjdmeter i alla fall
som jag har gått.
Som jag har gått.
Plus att jag håller med. Jag tänker, just den här podden är kanske frågan hur många barn vi har, vi som sitter där, det mest relevanta. Anna, hur många barn har du?
Jag har 4.
Mellan 7 år och 6 månader.
Det här är den yngsta då, exakt. Och sen så har jag en 2-åring, en 5-åring och en nyss fyllda 7-åring.
Och då är ju på något sätt, livet handlar ju mest om att bära, flytta, lyfta, gå med små barn. Så man får ju någon sorts inbyggd fysisk aktivitet, vare sig man vill eller inte.
Precis, men man är också, det är också ganska svårt att lämna sitt hem. Förlåt, fortsätt.
Nej, jag skulle säga, jag tycker det är väldigt gulligt med barnpip som får illustrera det här. Fredrik, hur många barn har du?
2, 7 och 4 år gamla.
Och själv har jag då 3 barn med mycket stor åldersspridning emellan dem också. Men jag har inga småbarn längre. Min yngsta tar studenten i vår. Så jag har bara stora barn. Som jag istället försöker jobba med. Så jag tänker det är payback time.
Men jag tänkte bara, om vi börjar då, alltså Sverige har ju precis som Marie sa stuckit ut lite i Europa och vi har varit ganska malliga till och med över att vårt barnafödande, ja, när man tittar tillbaka så att vårt barnafödande har varit relativt högt då jämfört med Sydeuropa framförallt.
Italienarna, ja.
Italienarna. Och det finns ju olika förklaringar till varför det var så. Den generösa föräldraförsäkringen har ju förstås pekats ut som en viktig faktor till det.
Men, och nummer 2 är väl dagis?
Och dagis, precis. Och att vi är så himla snälla mot barn i Sverige finns det ju också en bild av. Det finns en bild av det, jag säger.
Absolut.
Men sen hände någonting, och framförallt 2022 så droppade barnafödandet då till 1,52 barn per kvinna.
Alltså så här, ja, då var det lite professorer i demografi och så där som uttalade sig och sa så här, vi vet inte vad det är som pågår. Botten har gått ur statistiken.
Exakt.
Det rasar liksom, jag tror det var något kvartal som rasade 15% mot samma kvartal året innan bara. Och då uppmärksammade ju folk det här. Men egentligen, och då sa man så här, ja men det måste ju vara, det måste ju vara ekonomin, det måste vara oron i världen, det måste vara kriget i Ukraina. Men det här är egentligen liksom, alltså, även om det var en botten, så är det ju, det har ju sjunkit under hela den långa högkonjunkturen också. Så att det när det inte varit, ja det har ju varit lite krig i Ukraina i och för sig, men när det inte funnits den oron om omvärlden och så vidare. Så att jag tycker ofta att de där, och när man säger det, de blir folk lite såhär, men då måste det ju vara bostadspolitiken eller liksom bostadsbristen, säger folk. Det här med att folk bor hemma tills de är 30 för att de har inte råd att flytta hemifrån och så. Och då säger man så här, ja fast svenskar flyttar hemifrån när de är 19,2 i snitt. Vilket är, jag tror det är yngst i världen. Liksom. Så det stämmer liksom inte heller. Och då hamnar man ju lite det här som kanske vi tycker är lite roligare. Det vill säga att man får spekulera lite. För det är ingen som vet. Det finns ingen digerdöd som förklarar det här. Det finns ingen jättestor mångårig ekonomisk kris som förklarar det. Utan det är lite sådär, någonting har hänt i kulturen i Sverige.
Och inte bara i Sverige väl? Det sjunker ju i ganska många rika västländer.
Men det har du ju gjort under lång tid. Men vad skulle du säga då? Alltså, ja, men ja. Du har ju beskrivit själv, inte minst i din bok, Kvinnomanual, att du hittade på något sätt hela poängen med livet när du började gå in i en familj och få barn.
Ja.
Och det provocerar människor när du säger det.
Jag tyckte ju att det var väldigt kul är kanske fel ord, men det gav mitt liv väldigt mycket mer riktning än det hade innan, vilket jag nog var i väldigt stort behov av. Så att jag gick in väldigt hårt i det och det, ska man säga, det gav mig en ny livsstil förutom barnen också, utan jag liksom behövde bygga ett hem åt oss. Jag behövde liksom upprätta rutiner åt oss. Jag behövde liksom bli vuxen på riktigt och lära mig att kontrollera mitt humör. Nej, men jag behövde bli en annan person och uppfinna mig. Och barnen liksom tvingade fram det. Och det skulle jag säga att de fortfarande gör faktiskt. Inte bara genom sitt antal utan genom bara som metafysisk
sin
grej.
Existens. Men det jag också tänkte på när du läste den boken, det är ju att du då är ganska kritisk emot, man kan väl säga, kvinnogenerationen före dig som då födde barn men var snabba med att få ut dem hos barnflickor eller dagis eller fritids för att fortsätta sin yrkesmässiga karriär. Och det är väl därför det du säger blir så provocerande i mångas öron, att nej men det är cool, jag kan föda barn och vara hemma.
Ja, precis. Och där är ju lite också, det finns ju, ja men helt enkelt när yttre förändringar liksom görs att det behöver inte vara liksom politiska beslut, utan det kan ju faktiskt vara så att det är lättare att jobba hemifrån nu. Jag hade nog ganska tur att det kom en pandemi så att alla vande sig vid det sättet att arbeta som passar mig väldigt bra. Det vill säga att jag sitter i min säng och producerar saker.
Och med barn som liksom
och ammar lite under tiden, exakt. För att alla, nu är det liksom inte, i början kan jag säga, vilket ju inte är så många år sedan då, så när jag hade bebisar, då var det lite märkligt att om jag hade med mig en bebis på ett möte och sådär. Nu skulle jag säga att det är ganska mycket så många i min privilegierade bransch håller på. Och det är nog också det vanligaste liksom, kanske meddelandet jag får i sociala medier. Och så här, det är väl ungefär så här, din privilegierade jävel, du som kan, liksom, du
kan
som får vara så mycket
bebisen
med dina barn. Ja, vilket ju är någonting helt annat än då tidigare, när att slippa sina barn göra sig av med dem på olika sätt var liksom då det som tog en framåt i livet. Och ibland också.
Jag tror många kvinnor inte hade använt ordet slippa, utan det var ett nödvändigt ont.
Ett nödvändigt ont kanske mer, precis. Ja.
Men det du beskriver är ju nästan, det är lite intressant, ett förindustriellt samhälle. Det var ju så man levde innan industrialiseringen och man började så att säga tvinga människor att förflytta sig från sina hem för att kunna tjäna pengar. Och nu är vi tillbaka i en tid innan 1800-talet där man kan vara hemma och jobba.
Precis, jag är vår den här kära mottagaren av, inte Nobelpriset då, utan Sveriges Riksbanks pris i Alfred Nobels minne, jag tror va?
Ja, väldigt viktigt.
hon har ju forskat på just den här först att välja mellan familj och karriär, det långa stadiet av det moderna livet, och sen först ha familj och sen kanske karriär, där vi var också i ganska många decennier, och sen nu då det här att försöka göra både och hon pekar ju också på just pandemins effekter på hur det har blivit faktiskt kanske lättare för kvinnor.
Vilket då talar emot de svenska siffrorna som går ner. Men jag
och droppade till och med ännu mer precis när pandemin var slut kan man säga. 2022. Ja. För i början på pandemin så kommer jag ihåg att man pratade om så här, det kommer bli en babyboom. Just för det, folk har ingenting det. Att göra.
Nej, precis. Och alla skaffar bara hundar istället.
Och så skaffar folk hundar istället, som de sen lite halvt ångrar.
Och skillnaden mellan hund och barn, det är ju, man kan faktiskt då göra, jag tycker det är grymt, men man kan lämna tillbaka en hund, men man kan inte lämna tillbaka ett barn. Nej. Även om det då har varit artikelserier om människor som faktiskt på allvar säger att de hade velat det.
Ja, precis.
Jag ska bara återgå till den här, de här låga siffrorna.
Ja, tillbaka till siffrorna. Ja,
är det liksom, är det ett problem? Alltså det är klart att det kan vara ett problem att vi är många som ska försörja väldigt många äldre. Så att samhällsekonomiskt, men det kan man ju säga ett engångsproblem så att säga. Över ett väldigt långt engångsproblem, men ändå.
Och det kommer säkert finnas någon AI som kan ge dig dina mediciner när du är
säkert.
Gammal ändå.
Ja. Är det ett bekymmer?
Ja.
Varför?
Alltså så här, jag tror ju att... Nu måste jag börja prata lite om meningen med livet, liksom.
Kör.
Ja. Och jag tror att även om det finns sådana siffror som säger att men småbarnsåren, de är liksom, det är de jobbigaste. Det är då människor är som olyckligast. Det är då alla skiljer sig. Det är då man liksom pushas till någon gräns och inte klarar av allt. Bryter samman, blir utbränd och så vidare. Jag tror ju att det är den typen av upplevelser, den typen av ritualer när man just pushas till en gräns och måste komma ut på andra sidan som en annan. Det är ju lite det som för en framåt i livet och som kanske gör att man utvecklas som människa, blir lite visare. Jag vet inte, jag har konsumerat mycket av en gammal antropolog som heter Joseph Campbell på sistone, som har skrivit den här boken The Hero with a Thousand Faces. Har ni hört talas om den?
Nej.
Det är liksom, han var kompis med George Lucas som baserade Star Wars-filmerna på hans teorier. Och just det handlar liksom om vad är en hjältes resa? Vad är en hjälte? Och det är ju någon då som går igenom svårigheter. Och sen så, de här svårigheterna är ju ritualiserade i jättemånga kulturer. För att det är just så... det verkar finnas i alla kulturer på många, liksom alla ställen i världen, för att människor behöver... den typen av resa och dras till den typen av berättelser och har skaffat den typen av berättelser för att det kanske ger dem ett stöd i livet när man går igenom just såna här svåra saker som, jag vet inte, att ha små barn. Men, och jag tror, flummar det iväg lite, men jag tror liksom att det behövs. Och jag vet inte riktigt vad som skulle ersätta det.
Men i
om
den
man tog bort det.
I den moderna så... man ska säga beskrivningen av kvinnoliv, så finns det ju massor med saker som ersätter barn. Sex and the City, som ju på något sätt varit en förebild för väldigt många kvinnor, så slutar det ju med att hon har en gigantisk garderob och gifter sig med Mr. Right, som kanske inte är så himla mycket Mr. Right, och får aldrig några barn. Så det är ju
hon
snarare...
har ju kompisar.
Ja, hon har kompisar. Och hon har otroligt snygg garderob och lever ett väldigt roligt liv. Jag säger inte att det är på något sätt man blir lyckligare utav det. Men den bilden finns ju. Och i ett sånt land som Japan har man ju ännu lägre födelsesiffror än Sverige. Och där ju kvinnor så att säga, har att välja mellan att leva ett mer självständigt liv utan barn med snygga märkeskläder eller gå in i en familjeroll som är väldigt stängd och sluten, där det handlar om att föda barn och ta hand om alla. Och då väljer väldigt många bort att föda barn och ta hand om människor i sin omgivning.
För det finns så mycket i omvärlden som pockar.
Som är liksom spännande och roligt.
Som ett fetare erbjudande just då, helt enkelt.
Exakt.
Ja, absolut. Så är det ju.
Så frågan till dig egentligen, är kvinnor lurade?
Men samtidigt så här, alltså, det där stämmer kanske på ett sätt. Och i kulturen tycker jag absolut att det finns den typen av bild av att kvinnor just aktivt väljer bort det. För att, liksom, att de väljer någonting annat som verkar mer glamoröst eller så. Men samtidigt så här, när man tittar i sin omgivning så, alltså de mest framgångsrika är ju inte de som valt bort familj. Utan det känns som att alltså, de, vad ska man säga,
kvinnor eller män eller båda,
de tätaste eller liksom mest framgångsrika människor jag känner, de har ju också alltid en jävla massa barn och har inte alls, vad ska man säga,
det beror ju på hur du definierar både och. Ska jag säga, Angela Merkel med barn går inte riktigt att tänka sig.
Är det sant?
Så det finns en viss typ av så här.
Precis, ja, men samtidigt så har jag också haft den upplevelsen själv. Vi bodde mitt inne i stan när jag fick mitt första barn och jag kände mig som ett liksom märkligt däggdjur som liksom plötsligt inte passade in liksom i staden med alla dess vassa hörn och liksom ganska manliga gemenskaper så där, utan där jag kanske kunnat hävda mig mycket bättre tidigare. Jag kände mig plötsligt liksom som ett däggdjur. Och absolut, det finns någon sån kraft som knuffar åt det hållet. Det håller jag med om. Men samtidigt så tror jag att det är nog en ganska liten skärva av alltså, hur många har ett Sex and the City-liv egentligen? Alltså, hur många är gifta med
Mr. Right
Mr. Biggs, precis. Liksom, någon sån dollarmiljardär på Manhattan. Alltså, det är inte ett jättestort folkhälsoproblem, tror jag, att för många har...
Du, men, att man gifter sig med Mr. Big, eller att man inte gör det?
Precis. Nej, men att man hamnar i ett så otroligt liksom, glamoröst och cerebralt och vuxet sammanhang som...
Nej, jag bara
Carrie
tog det
Bradshaw,
som...
Om du förstår vad jag menar.
Jag fattar exakt vad du menar. Men hon är ju bara som en modern saga. Och de är ju alltid uppskruvade liksom väldigt mycket. Mm. Det här är alternativet till barnafödande. Sen är det ju en av hennes väninnor som får barn. Mm. Flera stycken. Just och det framstår ju i serien som ganska plågsamt.
Ja, absolut. Men det jag tror snarare liksom än att det finns det här aktiva valet där man just då helt enkelt hittat någonting fetare. Alltså, så tror jag snarare det som, om vi nu ska spekulera i, varför är det färre barn? Och varför kommer de senare? Eller det är liksom mer enbarnskullar och sådär. Då, jag tror inte att det är ett så medvetet liksom, beslut som det ofta framställs som. Utan jag tror att det mer blir så. Och att...
För att man börjar för sent?
Ja, alltså, eller kanske för att det som omvärlden faktiskt erbjuder i väldigt hög utsträckning, kanske också just det senaste dryga decenniet, är ju distraktion. Och mycket snabbare behovstillfredsställelse. Och liksom många små dopaminkickar, eller många små ersatser för ett större projekt. Jag tror att liksom det som många kanske tycker är jobbigt med barn, eller tycker verkar jobbigt, är ju det här att behöva vara väldigt nära en annan människa. Alltså behöva möta en annan människa, behöva faktiskt orka med den och inte fly iväg in i sin telefon. Liksom.
Och som man inte kan, till skillnad från en partner som ändå man kan skilja sig från om man vill. Man kan
ja, precis. Då kan man, exakt, med en annan vuxen kan man väl ofta samexistera i något sånt ganska distraherat, liksom lite... vad ska man säga? Man behöver inte alltid ha ett jättestort gemensamt projekt, tycker jag, med se. Även om jag tycker att det underlättar. Men att det är i, vad ska man säga, att det är i familjebildning, både kanske i att hitta en partner och i att skaffa barn och i att tycka om att ha barn och tycka om att umgås med sina barn och få det att fungera på ett bra sätt, så krävs det ganska mycket närvaro. Och jag tror att det är den närvaron som ganska många saknar.
Och å ena sidan så säger du om att om inte meningen med livet, så är det åtminstone barnet ett väldigt bra sätt att växa som människa, typ. Och å andra sidan så finns det ibland man hör en del som säger, jag har hört dig säga det till exempel, Maria, att gör inte många en lite för stor grej? Så här, man ska flytta till något tråkigt hus först och man ska inreda ett rum och man ska ställa dit diverse saker. Många av dem ganska fula. Och så här, gör folk för stor grej av att skaffa barn?
Ja, tror jag. Ja, absolut. Ja, alltså, det första folk säger liksom, när de har ett positivt graviditetstest brukar ju vara liksom, att så här, vi måste flytta.
Bil. Flytta.
Hur ska vi få plats i bilen? Ja, det blir liksom ett projekt som gör livet alltså, ofta ganska stelt, tycker jag det verkar som. Och,
måste det inte vara så då?
Får jag hoppa in här nu bara?
Eftersom vi citerar dig.
Ja, exakt. Och som du pratar om mig. Jag har varit din chef tidigare i många omgångar. Jag fick ju mitt barn när jag var student vid Stockholms universitet. Vilket på många sätt var ganska befriande. Jag hade 0 kronor i föräldraförsäkring. Jag hade absolut inte råd att skaffa någon bil. Jag hade inget körkort, jag hade ingenting. Det bara var som det var.
Ja.
Det fanns liksom ingenting att följa. Jag bara tog med henne när jag hade föreläsningar. Och liksom hon var ganska liten och jag var ganska ung och liten. Så det, ibland syntes hon inte ens.
Nej.
Och ibland frågade jag mina föreläsare om det var okej. Jag tror jag gjorde en eller två hemtenta när hon var helt nyfödd. Sen körde jag på som vanligt och hade en bebis på magen.
Mm.
På det sättet är det oerhört befriande att vara liksom 20-någonting, inte ha någon koll på hur man ska göra.
Inte så mycket pengar.
Inte så mycket pengar. Det fanns inga
frågeställningar. Och det, jag skulle säga att det är ganska skönt.
Ja, och då är man så här fri att göra som man vill. För alla tycker ändå att man är lite knäpp. Och det var lite konstigt och det var uppenbart att det var något misstag och oplanerat. Så att liksom, då kan hela livet vara ett misstag.
Ja, absolut. Precis, och det, men när det blir det här liksom lite mer medvetna projektet då, för att man har skjutit upp det en massa år först, och sen ska man då gå in i den här världen, så är det ofta, det blir ju lite mer konstruerat då, och det är då det blir det här liksom, jag vet inte, vad ska vi, jag vill inte vara taskig mot de föräldrarna som kämpar på med det här också, men ja, det ska liksom vara väldigt inredda barnrum som ingen sätter sin fot i på så här 8 år. Och det, ja, det är väl lite onödigt. Det är väl att göra livet onödigt komplicerat.
Nu jag tror också jag,
på misstag.
Jag tror också på misstag. Så här. Och jag tänker, efter att tänka att barn är aldrig misstag. Jag driver ju tesan då, det är tråkigt för dig Fri. Man behöver ingen man, men man kan inte gå igenom livet utan barn om man är kvinna.
Jag har lite på din sida.
Förlåt, Fredrik. Det var det. Men för att slippa det här, vi är privilegierade och kan bara prata om känslor och så. Väldigt mycket när politiker vill få upp barnafödandet, då handlar det ju om pengar. Man ska höja föräldraförsäkringen, man ska införa fler barnstillägg, man ska göra det lättare på olika sätt för föräldrar. För man ser det som en sorts termometer på lycka, folkhälsa och mående i ett samhälle om det föds många barn.
Men vill svenska politiker få upp barnafödandet?
Det är en intressant sak, för det har man velat tidigare. Jag skrev nämligen en av mina uppsatser på universitetet om flerbarnstillägget, varför det kom till. Och det kom ju till som en reaktion på att barnafödandet gick ner på 70-talet, som man då definierade på att det var ett fel på samhället. Det var något som inte var bra, och det löser man då med ekonomiska medel. Det vill säga man ser till att man får mer pengar om man har fler barn. För man uppfattade att det var pengar som höll tillbaka. Men det vi nu har diskuterat om, det är ju snarare att är det mentalitet, föreställningar runt familj som håller tillbaka barnafödandet? Eller är det pengar?
Jag tror inte att det är så mycket pengar. Jag vet inte. Nej, det tror jag inte. Tror du det? Det är ju ingenting där som har förändrats egentligen, eller hur? De senaste, om vi pratar om de här då, det senaste dryga decenniet, så det är ingen som har blivit radikalt fattigare. Det är väl snarare tvärtom. Det har hänt de senaste månaderna, och det är ju tråkigt för oss som till exempel nu då faktiskt behöver bo lite större. Men jag tror inte det egentligen påverkar de besluten. Jag tror att det är mycket mer, alltså någonting djupare psykologiskt, kulturellt i samhället, tror jag, som kanske skulle kunna botas med mer pengar, men jag vet inte riktigt.
Nu är jag, den politiska diskussionen har ju tvärtom svängt till att det finns förslag från stora partier om att ta bort flerbarnstillägget.
Ja, jag vet. Det där tycker jag är, alltså man har någon så här bild av, för att egentligen så, alltså barnafödandet går ner också i alla sociala grupper, i liksom överallt i Sverige och så vidare. Och så finns det en bild i högen av att det liksom, att svenska kvinnor föder inga barn alls, för de är så fokuserade på sina karriärer, men däremot så föder liksom nyanlända i socialgrupp 3 föder liksom 8 barn vardag. Det gör de ju inte. Och jag tror, alltså, det där är lite en
myt.
Dels är det en myt, och sen så är det också ett lite fult sätt att måla upp människor, tycker jag. Ja.
Men för sen är det ju också så, i Sverige så har man ju en bild. Sverige är det land i världen där kvinnor deltar på arbetsmarknaden allra mest.
Mm.
Och så har vi då dessutom fött något fler barn än de flesta andra statistiskt sett.
Just det.
Och det kan man ju tycka, det är ett väldigt hårt krav på kvinnor. Mm. Vi ska få ur oss de där barnen ganska fort, med väldigt liten tid emellan också, för då maxar man föräldrapenningen. Och sen ska man tillbaka ut på arbetsmarknaden för att dra ihop sin egen pension. Och jag kan tänka mig att det här med, det är ju också helt på tvärs mot det du beskriver, liksom känslor, familj, ta hand om varandra.
Och det är ganska maskinellt.
Ja, det är en väldigt hård syn på barnafödande, barn och föräldraskap.
Absolut.
Eller mammaskap.
Där ju det nästa naturliga steget är ju någon typ av så här, kanske en AI-livmoder, jag vet inte, man håller på med sådana experiment, eller liksom surrogatmödraskap är ju också så här, ja men det är väl det mest preto-optimala, ekonomiskt vettiga då, om man fortsätter på det spåret. Och det tror jag, men det är ju inte så kvinnovänligt, eller kanske så människovänligt.
Samtidigt har ju Sverige beskrivits som det mest kvinnovänliga. Politiker har gärna velat framhålla Sverige som ett land som är barn- och kvinnovänligt.
Mm, och det är för att man mäter då ekonomisk frihet och nästan ingenting annat. Och absolut, ekonomisk frihet, jättebra. Men jag tror också att det finns lite kanske just när man pratar om typ livmodern, kroppen, liksom, hur nästa generation faktiskt ska komma till. Jag tror att det finns lite mer än ekonomisk frihet att väga in då. Men det är så när jag...
Med jämna mellanrum så dyker upp kulturartiklar med sådär 2 års mellanrum om folk som medvetet inte vill ha barn. Eller som då steg 2, ångrar sina barn. Det är just liksom det. Den extrema typen. Det kanske inte finns på riktigt, jag vet inte. Men...
Och framförallt så vill de ju att man ska inte säga barnlös utan barnfri.
Ja. Ah, vad står det för finns det en sån rörelse på riktigt eller är det bara en sån kultursides effekt?
Men jag tror att den finns på riktigt och jag kan också, alltså jag förstår nog de här människorna lite grann, för att jag förstår, det är någonting med hur föräldrar målar upp det här med liksom familjeprojektet som jag förstår om man drar sig ifrån. Alltså det är ett väldigt liksom, man använder ordet jobbigt väldigt, väldigt mycket. Och inte då som jobbigt som i just den här hjältens resa, där man liksom kommer ut som en vis och stark människa. Utan en liksom en resa där man bara bryts ner systematiskt under några år. Tills det är liksom en spillra kvar, man offrar sin karriär och sitt äktenskap. Och det är liksom inget roligt alls i livet längre. Och det, jag fattar ju det. Så att, och det tyder ju också på att det är någonting i kulturen som kanske inte är så barn-, familje-, föräldravänligt. Utan att man måste tumma väldigt mycket på sig själv för att kunna ha barn ofta. Och det, jag tror mycket av det handlar om den här konstiga föräldragenerationen till de som har barn nu. Alltså föräldrarna till liksom kanske... 80-talisterna, 70-80-talisterna.
Alltså 40-50-talisterna pratar
ja,
om.
Ja, precis. Här, typ. Som just... De har inte varit superbra på att bygga ett samhälle som... De har varit jättebra på att bygga ut dagis. De har varit jättebra på att bygga ut en massa så här, sociala försäkringssystem och sådär. Men de har inte jättebra på att bygga ett sammanhang. De har inte jättebra på att bygga ett, liksom ett starkt civilsamhälle där dina barn är mina barn och vi alla liksom går i hand. Utan jag tror många... Alltså, många föräldrar blir väldigt ensamma, väldigt isolerade, väldigt ja, och just så här, måste från liksom sekund 1 på BB så måste de börja tänka på sin egen pension, för de just måste värna den här ekonomiska friheten som är liksom det sista de har att klämma sig fast vid ungefär. Och ja, det blir väl inte så himla kul.
Också att vi har en konstruktion då med föräldraledighet där man ska vara hemma och ta hand om barnet. Vilket ju många inte orkar erkänna. Men det kan vara ganska tråkigt om man tar ut den på vanligt sätt och inte jobbar. Man är bara hemma.
Precis. Supertråkigt.
Ja. Supertråkigt. Mm. Och det är man avskild från alla. Och sen ska man snabbt och effektivt få in barnen på dagis. Mm. Och om man då som mamma tycker att det är lite smärtsamt eller jobbigt så läser man massor med artiklar om det är naturligt att barnen gråter jättemycket. Det är naturligt att du får
de
ångest.
De ska vakna och gråta med separationsångest varje natt.
Exakt. Och din separationsångest är bara något konstigt urgrund.
den ska du trycka bort den. Tryck bort den.
Ja. Precis. Yep. Och så har vi skapat det. Och sen är alla andra ganska ointresserade av ens barn. Jag som då har både barn och hund kan ju konstatera att folk är mer intresserade av min hund.
Ja. Mycket lättare om man promenerar på stan en varm sommardag. Att liksom alla erbjuder hunden vatten. Att liksom få en klunk vatten själv till. Liksom. Ja, nej men absolut. Mm.
Så det finns ju något väldigt maskinellt i det där, vår syn på barn och barnafödande, som går helt i tvärs. Yeah. Eller på tvärs med liksom allt det du beskriver.
Och då är det ju biologin, inte så, biologin, bandet, anknytningen. Du menar det?
Exakt. Och också det här att i Sverige, jag tycker ändå det är intressant. Jag tror den kommun där man fick barn tidigast låg på 27-28 och i Stockholms innerstad är 31-32. Mm. Sen finns det ju vissa delar då. Men det vill säga att man ska föda barn runt 30 och karriärskvinnor föder mellan 30 och 40.
Mm. Jag tror jag faktiskt bodde i, för de räknar det här på församling, precis som man räknar folkbokföring och sådär. Jag tror faktiskt min församling var snittålder 39.
Ja, men det är Östermalms församling.
Det finns några sådana spår. Mm. förlåt.
Men min poäng var så här, man ska föda de där barnen då någonstans mellan 30 och 40. Det är det optimala. Och då ska man sen också flytta ut i villa och skaffa allting. Så det blir som ett litet alltså ett paket av maskinell hantering.
Konsumtion nästan.
Ja, nästan. Mm. Barn blir en konsumtionsvara och ett stadie man ska gå igenom på ett effektivt sätt.
Mm. Absolut, så blir det ju. Och då också lite i ett stadie i livet ofta. Alltså ju längre man skjuter det, ju mer har man ju ofta hunnit skaffa av det man anser vara någon slags perfekt liv. Man precis liksom inne i sin vardagsrum med en sån vit soffa som man alltid velat ha. Och sen liksom föder man en bebis. Och då kommer ju det liksom de krafterna in och sabbar allt det man hade ordnat så fint för sig. Så det är ju lite att pegga upp för ett misslyckande, tror jag, ibland.
Sverige har ju haft självbilden, eller har självbilden skulle jag säga, av att vara barnvänligt. Så här, vi är Astrid Lindgrens hemland med massa kavata barn i dem. Mm. Vi är Polen och Pyrets hemland med kläder som man faktiskt kan leka i och inte sådana fina, ni vet, sådana Sara-kläder för barn som bara är små dam-
och herrkläder.
Vi har skapat babybjörn. Just det. Så det finns massor med sådana. Mm. Du har ju skrivit en del om att det är inte riktigt säkert att det där är sant. Eller?
Nej, alltså vilket av det vi har skapat babybjörn.
Nej, just det, allt det har vi ju gjort. Men att Sverige skulle vara världens barnvänligaste land.
Nej, precis. Alltså jag tror egentligen kanske inte så familjevänligt, tror jag. Utan barnen hamnar ju ofta i någon typ av isolerad barnvärld där allting har en viss färgskala, där allting har en viss ljudnivå, allting liksom är täckt i glitter och leende ansikten, och där ingenting får liksom vara verkligt, alltså ingenting har någon så här riktigt syfte, utan allting är just någon slags, ska bara uppehålla och sysselsätta barnen så att de vuxna kan göra någonting annat. Och ja, men vi har liksom, jag har alltid varit ganska ointresserad av den typen av små reservat då, där man kastas in då som förälder, där här ska du vara liksom, något lekland, något liksom, ett lekland finns ju för att barnet inte får vara i den verkliga världen. Alltså för att den inte är tillåten där. Men på ett lekland så är det ju fruktansvärt att vara som vuxen.
Så det vet alla som någonsin har varit där.
Och dessutom är allt man kan äta helt fruktansvärt.
Ja, men exakt. Ja, men precis. Och de här liksom, vad ska man säga? Alltså då har man ju riggat systemet på det sätt liksom att, alltså,
det är barnvänligt när man är i de här barn, ska man säga,
men barnreservaten. Ja, reservat. I barnreservaten så är det barnvänligt, men i resten av samhället liksom, så men då tycker man, men vi har ju löst det. Varför är det inte ett barn på dagis? Varför är den här? Varför, ja. Och det gör ju liksom att hela förälderns liv blir styrt av det här också. Det är som att det finns liksom en särskild, man måste alltid leta efter liksom en handikappskylt i taket plötsligt, fast man är liksom, alltså, det friskaste och mest rörliga
liksom tecknet på mänskligt liv, liksom att man har lyckats föröka sig och har en bebis, så måste man ändå liksom hela tiden leta efter en sidogång där man är tillåten på något sätt. Det är någonting med det där som inte är så kul heller. Nej.
Men är inte det baksidan då av att vi ändå har idén att kvinnor är minsann lika effektiva som män och kan vara det och kan göra samma typ av karriär och kan tjäna pengar och så? Då måste man sluta låtsas om att kvinnor föder barn och kanske är lite mer fast med barn i någon mening än vad män är.
Jo, men kanske. Fast ja, är det det? Alltså just i det kan det ju vara, liksom, att man tycker att en, liksom, den unga mamman med det lilla barnet är en, på något sätt lite så här, det är en bild som skaver med idén om den moderna, lite androgyna människan. Mm. Alltså för att hon är så mycket uppenbart biologiskt varelse. Alltså om hon då ammar eller just har det här väldigt starka bandet till sin lilla bebis, liksom. Att det är en obekväm bild i stadsbilden på något sätt. Alltså det, ja, kanske. Men det är också någonting med, jag tror det här, alltså i det jämställda föräldraskapet som förstärker det här med just barnreservaten. Jag vet inte, när jag är på den typen av platser lite motvilligt, liksom, just Lekland brukar jag inte vara på, men den typen av, alltså det, jag ser ju framför allt liksom pappor där. Jag tror att papporna har varit liksom drivande i det här. Att, för de kommer liksom inte riktigt på, de vet inte vad de ska göra. Det finns jättemånga pappor som är med sina så här halvår gamla bebisar på öppna förskolan. Varför det? De behöver liksom inte utbildning, de här små bebisarna liksom.
För att de, men papporna har tråkigt,
fattar
kanske?
Inte vad de ska göra. Precis, de har bara så himla tråkigt, de vet inte, de bara vill ha ett recept. De vill typ gå och träffa en mamma som kan berätta för dem vad de ska göra.
Om du vore diktator i Sverige för en dag eller för ett år eller sådär, du kan ju teama ihop dig med Ursula von der Leyen i EU som ju själv har typ 7 barn, eller vad det är. Hon är ovanlig på det. Hon är ovanlig på det sättet. Vad ska man göra åt det? För nu är det ju ganska så svårgripbara kulturella fenomen vi pratar. Finns det någonting man kan göra? Alltså från
om man
politiskt
nu tycker
håll,
om man nu att det är viktigt att få upp alla för det första.
Ja, alltså det är ju, eftersom vi pratar liksom, alltså man måste ju spekulera lite då, eftersom det inte finns någon riktig förklaring som vi kom fram till. Då, någonting som den här statistiken korrelerar rätt bra med är ju när iPhonen kom till Sverige. Det är ungefär där barnafödandet började dala. Och jag tror, om man ska prata om en pandemieffekt som då kanske inte varit så positiv för vuxna människor, så är det ju att göra sig väldigt, vad ska man säga, stillasittande, passiv, kanske asocial, antisocial nästan.
Det var visst väldigt mysigt att bara vara hemma.
Ja, och bara typ sitta och krama sin liksom bib och titta på någonting massa timmar varje dag. Och just inte utsätta sig så mycket för jobbiga andra människor med jobbiga behov och jobbiga idéer och sådär. Utan någon slags så här, jag menar, har ni sett den filmen, den barnfilmen Wall-E som kom för kanske? Mm. Ja, mm. Den har ju en sån scen i slutet som jag känner ofta så här att varför fick inte den mer, varför inte det en så här referens för allting egentligen? För då svävar liksom människorna runt i någon slags så här pods där de liksom är konstant underhållna och de har liksom,
och de dricker såna jättelika milkshakes.
Ja, precis.
På ett rymdskepp.
De har liksom alla synapser stimuleras hela tiden och de bara liksom cirkulerar. Och om någon skulle få typ ångest över det eller vilja därifrån, då finns det bara en annan knapp att trycka på, så vill han inte det längre. Alltså det är lite, det är lite det när man pratar om så här, att småbarnsföräldrar är olyckliga, stressade, har för mycket att göra. Ja, men om det där är den andra polen då, att vara konstant tillfredsställd, aldrig ha någonting att göra och aldrig behöva utsätta sig för någonting svårt, ja, då väljer jag den ändå andra. Och jag tror att liksom lite kanske, eftersom det finns så väldigt mycket i vår omvärld och vår kultur som knuffar åt det här tillfredsställande livet, så tror jag kanske att det finns någon som måste pusha lite åt andra hållet också. För att uppenbarligen så är människor inte så jättebra på att hålla sig ifrån allt det där helt på egen hand.
Mala ner iPhones eller åtminstone sätta in någon slags skärmlås på,
ja, ja, på vuxna. Ja, men precis. Vad hade hänt liksom om
Jag brukar tänka så här, vad hade hänt om iPhones hade kommit på liksom 60-talet? Ja, då hade man ju så här, okej, nu har vi det här problemet som vi måste hantera. Okej, men vi stänger av det statliga wifi liksom klockan 22 varje kväll. Så, eller kanske ännu tidigare så att folk äter middag tillsammans också. Alltså, då hade man ju hanterat det på något vis. Och nu så överlåter man det helt till individerna att lösa. Och det kan de inte. Och då, det är inte bara att de slutar para sig, utan det händer mycket helt enkelt då.
Jag tänker att vi ska börja avrunda, men eftersom det här är en folkhälsopodd då, alltså är det här, tror du att det är bra eller dåligt för folkhälsan att vi föder färre barn?
Jag tror att det är dåligt på sikt. Men samtidigt så finns det ju en massa problem just med att ha små barn i det här samhället som är nu, som också gör folk alltså sjuka. Det kanske vi också ska nämna då. Alltså det är ju, folk blir ju utslitna och deppiga och allt sånt på riktigt också.
Och själva barnafödandet i sig är fortfarande en risk till och med i rätt högutvecklade länder som vårt.
Exakt. Även om det är väl en väldigt stor medicinsk triumf liksom, att det är så pass lugnt nu. Jag vill inte spä på folks förlossningsskräck, utan det är bra för alla barn. Kör på. Men så att, nej men jag det vore nog bra om folk bildade familjer. Det är väl kul.
det. Så du tror på den bilden att, för det har ju funnits, alla så här mer fascistiskt orienterade ledare har ju haft sådana, jag menar Mussolini hade Multifilje, multionare. Alltså mycket
och även
ära typ för många barn.
Sovjetiska bilder. Ja. Jag ser sådana affischer framför mig med liksom den kvinnan som liksom med
tjäderkärve och bebis.
Precis.
Och som samtidigt ut och arbetar. Det vill säga en liksom övermänsklig kvinna som klarar av alla saker.
Ja.
Så
absolut,
är det verkligen bra ur ett folkhälsoperspektiv?
Ja, alltså det är ju ett kanske det stora politiska problemet att lösa, hur folk ska kunna vara människor, medmänniskor, föräldrar och så vidare, och samtidigt då att ekonomin ska fungera. Och jag tycker det är ju inte ibland beter man sig i Sverige som att det är ett löst problem, som att säga, nej, men vi kom på 70-talet hur vi skulle göra och så är det färdigt sen. Och så är man inte superbra på att liksom observera att kanske nya problem uppstår i det här. Eller
att nya generationer har nya perspektiv på tillvaron.
Precis, att det finns alternativkostnader med de beslut som man fattade då och så vidare.
Men som en sista fråga bara, går du med på att många troligen uppfattar din syn som väldigt provocerande, som har slagits mycket för att få vara ute på arbetsmarknaden, bli sedda som lika kompetenta som män och kunna konkurrera med män, och så kommer du och bara säga nej men vi födde ju barn och vi kanske vill vara med våra barn och vi gärna vara hemma och jobba lite och det här är en dum idé? Du måste ju få lite sådana reaktioner också.
Lite kanske. Ja, lite. Kanske från liksom en äldre generation. Fast samtidigt, jag tror att om de läser min bok så tror jag att de också vet vad jag menar de med. För de har också varit i den situationen. Och kanske också upplevt att det är kanske inte ett helt löst problem. Att det är alltid en balansgång, att det finns alltid en alternativkostnad. Och att, ja, det är väl en sån, om man intervjuar folk på dödsbädden, vad de liksom sällan ångrar, så är väl det att liksom ta hand om sina barn, tror jag.
Det trodde jag också innan jag läste de här kultursidesartiklarna, att när man inte ångrar det är barn, men uppenbart finns det de som även ångrar barn.
Just det, ja.
Med de orden, att man kanske till och med kan ångra ett barn, ska vi avsluta den här podden, eller vill du säga ett sista klokt ord om barn?
Nej, nu har jag pratat färdigt.
Nu är det din lilla bebis som får bestämma att det är slut, för det känns som att man börjar vakna till liv. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack
och pratade
så mycket.
Barn och hälsa.
Tack snälla.